Det här är P1, Sveriges Radio. Juridisk snårskog och administrativt jox efter HD:s beslut om allmänna handlingar med förbehåll.
Ska man göra detta på ett varaktigt och generellt sätt, då måste man in och lagstifta.
Sagan om Northvolt, en stigande sol som föll som en pannkaka, medan medier hejade på.
När det inte finns några uppenbara konfliktlinjer så är det ganska många redaktioner som inte tycker att saker är så spännande.
Och som varför de skuggade profilerna i anonymiserade artiklar blir mer och mer generiska.
Det är ju så att genren i sig faktiskt då lutar över åt att lite luras.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkommen till medierna. Det har nu gått en månad sedan Högsta domstolen beslutade att brottmålsdomar bara ska få lämnas ut med förbehåll. Populära rättsdatabaser som Acta Publica, Lexbase och Infotorg får inte längre samla in och sälja vidare handlingar som innehåller personuppgifter. Ett dråpslag mot journalistiken, katastrof, döden för offentlighetsprincipen. Ja, det var de första ödesmättade blixtreaktionerna från journalistkåren. Jag har i veckan gett mig in i juridikens värld för att ta reda på hur avgörandet landat i verkligheten. Och vi börjar på Stockholms tingsrätt.
Ja, vi har naturligtvis anpassat oss till Högsta domstolens beslut.
I ett hörnrum högt upp i rådhuset i Stockholm sitter Göran Lundahl som är lagman på Stockholms tingsrätt. Här på tingsrätten har de ställt om arbetet sedan Högsta domstolen kom med sitt avgörande.
De aktörer som sysslar med journalistisk verksamhet och som återkommande begär stora mängder uppgifter, de får de uppgifterna med ett förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen. De som vi bedömer inte alls sysslar med journalistisk verksamhet, utan bara bakgrundskontroller och den typen av frågor. Där har vi fattat några beslut där vi har avslagit begäran om utlämnande.
Avgörandet i HD ska vara vägledande för landets domstolar. Men det har inte varit solklart hur det ska tolkas. Det trevas fram och domstolarna pratar sinsemellan.
Nej, men det är klart att när en sånt här avgörande kommer så kommer det också väldigt mycket frågor. Nu tycker jag att det ändå har satt sig lite grann. På så här kort tid. Jag skulle nog säga att vi har en samsyn kring hur vi hanterar det här. Det där är ganska viktigt tycker jag, att inte journalister ska mötas av helt olika behandling när man begär ut uppgifter hos olika domstolar. Så det har vi försökt göra, vi har försökt prata oss samman.
Det har i ärlighetens namn knorrats från rättsväsendets sida länge över de stora databaserna som samlar in domar innehållandes känsliga personuppgifter. Och under förra året blev tongångarna riktigt skarpa. För ett år sedan beslutade hovrätten för Övre Norrland att bara lämna ut handlingar med förbehåll till nyhetsbyrån Siren. Handlingarna fick inte delas vidare. Siren överklagade beslutet ända upp till Högsta domstolen som alltså valde att gå på hovrättens linje. Men att lämna ut handlingar med förbehåll innebär en rätt omständlig process även för domstolarna. Sara Fredriksson är enhetschef för Domstolsverkets rättsenhet och tillförordnad rättschef.
Om man lämnar ut handlingar med någon form av begränsning, då är det någon som måste besluta om detta. Och det brukar vara en domare eller någon chefsdomare.
Det låter ju som att det blir en lite längre och mer komplicerad arbetsprocess på domstolarna.
Jag skulle säga att så som det har varit de senaste åren så lägger ju domstolarna och då alltså domarna väldigt mycket tid på de här begäran om utlämnande. Det är ofta stora mängder handlingar som begärs ut. Det är ofta handlingar med väldigt känsliga personuppgifter som begärs ut. Så det är svårt att säga om det här innebär någon förenkling eller tvärtom om det blir mer ytterligare börda för domstolarna.
Kan det bli så att det också blir svårare för allmänheten och för journalister att få ut allmänna handlingar?
Alltså de här avgörandena påverkar inte möjligheten att få ut allmänna handlingar. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Om du eller jag skulle ringa till en domstol eller mejla och begära ut en handling så påverkar inte det, utan det är ju de här jättestora uttagen. Så det som kommer att påverkas, det är ju såklart de här rättsdatabastjänsterna.
Ja, nu får alltså inte rättsdatabaser som Acta Publica, som har samma ägare som nyhetsbyrån Siren, längre samla in och sälja vidare just brottmålsdomar. Det är strid med EUs dataskyddsförordning GDPR som ska skydda personuppgifter. Den väger tyngre än mediegrundlagarna i det här fallet, anser HD.
Innebär det här att GDPR i princip alltid kommer trumfa svensk grundlag?
Alltså HD uttalar ju här att man kan tolka, man kan liksom lägga in i den svenska grundlagen de här bestämmelserna om från GDPR då. Men visst, det är så att GDPR får liksom genomslag och kommer att behöva tillämpas. Även då om det är ett utlämnande där man tillämpar de här då yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Och det är viktigt tycker jag när man pratar om det här med offentlighet och sekretess och möjlighet att få ut handlingar. Att man tittar liksom på båda, från båda sidorna. I en brottmålsdom så är det ju inte bara namn och uppgifter om den tilltalade. Utan det är också uppgifter om familjemedlemmar, brottsoffer och andra. Det är ju det, GDPR, det är ju en skyddslagstiftning. Det handlar ju om, jag tycker den har fått lite oförtjänt dåligt rykte, men den handlar ytterst om att skydda behandlingen av våra personuppgifter som ju sprids i allt större utsträckning idag.
I praktiken så har allt blivit väldigt mycket krångligare. Det är jättemycket mer administration för oss.
Ulf Fahlén är chefredaktör på nyhetsbyrån Siren. Han har sannoliken fått mer administrativt jox på sitt bord efter HDs avgörande. Siren kan fortfarande publicera nyhetstexter utifrån domstolshandlingar. Däremot kan de inte bifoga dokumenten eller publicera dem i databasen Acta Publica till sina kunder.
Vi märker av att myndigheterna, domstolarna i synnerhet, också är stressade, förvirrade, tycker att det är svårt, har mycket mer administration. Så att det har blivit jättemycket mer administrativt jobb för att kunna bedriva den journalistik som vi liksom fortsätter bedriva på samma sätt när det gäller brottmålsbevakning. Så att det, är liksom, det finns ju ingen vinning här för liksom personlig integritet, utan det är ju bara en ökad arbetsbelastning både på myndigheter och på liksom journalistiska verksamheter som vår.
Även om HDs beslut egentligen bara omfattar brottmålsdomar från domstolar, så märker Ulf Fahlén att avgörandet gett ringar på vattnet i myndighets Sverige.
En dryg handfull andra myndigheter som också har liksom fattat liknande beslut utifrån detta. Och det är väl i vissa fall är det rimligt, i vissa fall är det jättetydligt att det är liksom en väldigt långtgående tolkning som liksom återigen försvårar journalistik utan att liksom gagna personlig integritet egentligen.
Ja, svensk lagstiftning har ju i många avseenden varit världsunik i att vi har haft en sån öppenhet. Mm. Är det inte rimligt någonstans att Sverige blir lite mer som resten av hela världen?
Vi ser väl en jätte liksom ansvarig publicistik i Sverige. Så här, för att ta ett snabbt exempel, när vi granskade unga människor som åker till Danmark för att begå brott här, så såg vi att liksom dansk media skriver ut namnet på svenska 16-åringar på internet i sina publiceringar. Det skulle ju aldrig hända här. Så att vi har ju liksom ansvariga publicister, vi har en liksom journalistik som bedrivs väldigt väl och som har liksom underlättats av den här öppenheten. Men här blir det ju liksom att man kastar ut barnet med badvattnet liksom.
Nej, jag tycker inte det, utan jag tycker att man ganska tydligt istället markerat att sysslar man med journalistisk verksamhet, ja då har man en särställning.
Som den jurist han är så balanserar rådmannen Göran Lundahl argumenten i två symboliska vågskålar.
Det ena är ju naturligtvis vikten av ett fritt informationsutbyte och en fri journalistik som fungerar. Men den andra är att vi kan inte tappa kontrollen över så här känsliga uppgifter och överlämna det till kommersiella aktörer.
När Högsta domstolen meddelade sitt avgörande så tillade de att det kommer krävas lagstiftningsåtgärder för bättre lösningar som även skulle kunna gagna journalister.
Nu har vi fått en lösning och det är kanske inte den alldeles mest smidiga lösningen. Det är en fiffig lösning från Högsta domstolen att lösa en konflikt. Men jag tror ju att ska man göra detta på ett varaktigt och generellt sätt, då måste man in och lagstifta om detta. Och det sa Högsta domstolen också i sitt pressmeddelande i anslutning till att man lämnade de här avgörandena.
Och som så många gånger förr så finns exempel i vårt lilla rödvita grannland i syd.
Det finns andra länder där man lämnar ut uppgifter i mycket större omfattning till journalister med ganska strikta ramar kring hur de får hanteras. Men man är mycket striktare med att lämna ut uppgifter till andra ändamål. Och det skulle ju möjligen vara en väg framåt. Och i Danmark har man en sån lösning. Man anonymiserar mycket mer, men man lämnar ut uppgifter om identiteten till enskilda till journalister om det behövs. Och då är det just så uppdelat att man säger att ja, journalisterna de behöver detta för sin verksamhet. Allmänheten behöver inte ta reda på att det här är Kalle Karlsson eller grannen som har blivit dömd för det ena eller det andra. Så det skulle kunna vara en väg fram. Samtidigt så är ju offentlighetsprincipen är ju en otroligt viktig grundval i vårt sätt att hantera information i Sverige överhuvudtaget. Så det här är ju inga små saker i så fall. Enkelt är inte detta, men jag tror att det behövs.
Än vilar fler frågetecken över balansen mellan EUs GDPR och offentlighetsprincipen. I detta nu inväntar Attunda tingsrätt ett förhandsavgörande från EU-domstolen som rör rättsdatabasen Lexbase. Beslutet kommer också ha betydelse för vad som ska väga tyngst. Skydd för personlig integritet eller offentlighetsprincipen. Men kanske hade den drastiska förändringen som nu skett för rättsdatabaserna inte gått fullt lika snabbt om inte Sirin själva valt att göra en rättssak av det hela då för ett år sedan. Tillbaka till chefredaktören Ulf Fahlén igen.
Ångrar du att ni drog igång en juridisk process kring det här?
Absolut inte. Det är ju liksom, alltså någonstans så är det ju så man måste agera. Om vi tycker att en myndighet gör ett felaktigt beslut eller en felaktig tolkning så försöker vi ju alltid liksom få klarhet i det så att säga, genom att vända oss till andra domstolar. Det är ju så man måste agera. Det var ju ett beslut som bröt mot svensk offentlighetstradition ganska skarpt och det behövde ifrågasättas.
Sist här hörde vi Ulf Fahlén, chefredaktör på nyhetsbyrån Siren. Nu ska vi dyka ner i flödet och botanisera bland veckans medienyheter i korthet.
P3-profilen och DN-krönikören Hanna Hellqvist hamnade i en kritikstorm när hon startade en insamling till sin tax Ines. Hunden behöver genomgå en operation men saknar försäkring, så i ett uppmärksammat inlägg i sociala medier vädjade Hellqvist till sina följare att donera en slant. Men det var fler som ville bidra än som behövdes och snabbt översteg insamlingen 109 000 kronor, långt mer än vad operationen skulle kosta. Varken hennes uppdragsgivare DN eller P3 ser något problem med insamlingen, det uppger de i en intervju till Dagens Media. Men efter en massiv kritik i sociala medier där folk bland annat påpekade att hon gott kan ta ett lån som andra människor, så valde Hellqvist att ge tillbaka pengarna till donatorerna. TV4s fotograf frias för att ha filmat in i en rättssal i Attunda tingsrätt. Det var i februari 2023 när tingsrätten höll förhandlingar mot Hamid Nouri, som stod åtalad för folkrättsbrott i Iran, som TV4s Kalla fakta olovligen filmade in i rättssalen. Polis beslagtog minneskortet, något som TV4 bestred, och TV4 vann i både Svea hovrätt och i Högsta domstolen. Och nu har alltså även fotografen som filmade friats, eftersom bilderna visade sig vara oskarpa. Det rapporterar Dagens Juridik.
Förra veckan lämnade Northvolt in sin konkursansökan till Stockholms tingsrätt. Och därmed sattes dödsdolken i bolaget som suttit i förarsätet i Sveriges gröna omställning. Batteriföretaget har under alla år varit medias gröna baby. En källa till hoppfulla, lite positiva nyheter. Reportage efter reportage har handlat om vilka möjligheter som kommer med bolagets innovation. Men säg den medvind som aldrig vänder. Fasaden började krackelera. Kemikalier sipprade ut. Och medierna, ja, de svängde på kappan. Flera redaktioner, däribland DN och SVT, har den senaste tiden gjort stora gräv. Men varför kommer mediers kritiska frågor så sent? Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Först kan man säga att det har gjorts väldigt mycket journalistik. Det har fått väldigt stor uppmärksamhet.
Det här är Johan Zachrisson Winberg, ekonomi- och klimatreporter på SVT.
Det har varit stora förhoppningar på något sätt, på goda grunder kan man ju säga, för det är ett enormt projekt och det är enormt stor idé, kanske rent av storvulen, att försöka smälla upp en sån här stor fabrik plötsligt från 0 till 100 i Skellefteå. Så att det har fått välförtjänt mycket uppmärksamhet.
Ja, hösten 2017 stod det klart att företaget skulle öppna sin batterifabrik i Skellefteå. Batterifabriken skulle producera fler batterier per minut än vad det föds barn på jorden. Människor från hela världen lämnade sina hem för att börja jobba på Northvolt. Det har byggts nya skolor och industriutbildningar har startat upp på campus i Skellefteå. Och medierna har naturligtvis rapporterat spaltmeter om Northvolt de senaste åren. Men
det som handlar om granskande och liksom smarta egna faktainhämtningar och lite smartare följdfrågor har ju inte varit så mycket av förrän på slutet. Det är ett riskprojekt, det visste alla som gav sig in i det, det visste långivarna, det visste de andra. Och utifrån att det var ett riskprojekt så är det klart att man kunde till exempel fundera på hur tänkte bankerna när de lånade ut pengar? Hur tänkte statliga aktörer som gav garantier? Är det här en plats där man ska ha pensionspengar? Lite sådana frågor hade man kunnat ställa utan att ha en tung grävredaktion i ryggen. Det har väl gjorts i någon mån, men inte så himla mycket.
Och varför har det varit så, tror du?
Dels för att väldigt många redaktioner inte har så mycket gräv och inte alltid har så höga ambitioner att ta fram egna fakta. Det behöver inte vara stora gräv på UG eller Kalla fakta. Det kan handla om att ta reda på en siffra eller titta i en balansräkning att oj, det är mycket lån här. Det är inte så mycket det som driver dagsjournalistiken. Det är väldigt mycket vanliga konflikter som driver dagsjournalistiken. Och det har inte funnits några tydliga politiska konfliktlinjer här. För att alla har tyckt att det här verkar ju fantastiskt och bra om det blir av. Och ingen höger-vänster-konflikt. Så att det tror jag bidragit till att man har letat lite för lite. Och inte varit så intresserad av att liksom säga finns det tuffare spår och andra vinklar vi borde titta lite mer på. När det inte finns några uppenbara konfliktlinjer så är det ganska många redaktioner som inte tycker att saker är så spännande. Sen om man drivs av lite fascination för det här enorma projektet, det kan ju vara en bra början. Men man bör ju också kunna ha lite distans och ställa lite andra frågor och också ta reda på saker.
Första åren var det ju väldigt mycket positiv bevakning, i stort sett ett hyllande av projektet.
Gunnar Lindstedt är journalist och författare. Han har tidigare skrivit böcker om IT-bubblan och Trustor-härvan. Och nu håller han på med en bok om Northvolt.
Och nu är det snarare tvärtom då, att man gör allt för att ifrågasätta det.
När skulle du säga att den här lite mer då kritiska journalistiken började?
Frågan är om det är kritisk journalistik eller att man bara vänder kappan efter vinden. Det blåser ju åt olika håll då, va? Tendensen är att alla följer varandra på något sätt. För journalister är ju alltid viktigt att försöka inta en egen ställning och undersöka saker och ting. Inte bara följa med vinden.
Och hur tycker du att journalistkåren har lyckats då i det här fallet?
Nej, men det har väl inte varit så bra, för att alltså, det här bolaget har ju haft en väldigt stark PR- verksamhet och har ju bedrivit en väldigt medveten kampanj för att promota sig själva, och det har väl i stort sett media köpt. Och sen nu på slutet så har man då insett att detta kanske inte var så bra, så nu Nu drar man åt motsatt håll istället.
Och sen när det svängde då, blev bevakningen för hård då?
Ja, det är ju risken att det blir det.
Och i det här fallet, vad tycker du?
Ja, det är väl det jag håller på och kollar på nu, bland annat. Men att svänga 100% här nu som många medier gör och bara fördöma Northvolt, det funkar ju inte heller. Va?
Ja, det är knappast här du hör det först. Men under förra veckan lämnade alltså Northvolt in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt. Det gick ju snabbt i slutet här. Alltså, har journalisterna bidragit till att liksom kraschen kom snabbt sen när det väl började krackelera?
Jag skulle säga så här. Journalister har plockat fram saker.
Johan Zachrisson Winberg på SVT igen.
Som förmodligen vissa visste länge och som andra borde ha vetat. Och jag tror att det är den verkligheten som har kommit i kapp Northvolt.
Var mediebevakningen rimlig? Varför såg vi inte det här komma?
Peter Wolodarski är chefredaktör på Dagens Nyheter.
Det är viktigt att ställa sig de frågorna när någonting går upp så snabbt och håsas och sen så kollapsar det i praktiken. Sen kan vi säga att vi var väl då i gott sällskap med många investerare och några Europas största företag som Volkswagen som la in väldigt mycket pengar i det här. Och som uppenbarligen inte förstod att det skulle gå i konkurs. Men jag tycker det finns anledning att ställa sig de frågorna, absolut.
Har journalistiken misslyckats här? Har frågorna, de kritiska frågorna kommit för sent?
Jag tror att det är lite för tidigt att slå fast det så tvärsäkert. Men det är klart att man önskar att man hade kunnat berätta mer tidigare. Men det är också en kamp om att hitta källorna som kan berätta om det. Och att se den här större bilden där Northvolts kris hänger samman med ett globalt skeende och en industriell kris i Tyskland. Och ett geopolitiskt spel mellan Kina, Europa och USA. För det är faktiskt så det ser ut. Northvolt är inte bara ett svenskt företag i Skellefteå utan det är en aktör i ett större drama också.
Det är alltid lätt att vara efterklok.
Johan Zachrisson Winberg på SVT igen.
Ja, om jag ser rent ur journalistiken så tycker jag att det är också lite för lätt att säga. Nu, vi borde ha gjort mer. Så jag tycker din fråga, varför kom de stora gräven ganska sent? Det är en väldigt bra fråga att ställa till oss.
Vi har sökt P4 Västerbotten, tidningen Norran och självaste Northvolt som inte ställt upp på intervju med oss. Och så ska vi avsluta veckans program med något som alla som öppnat en tidning eller sajt någon gång stött på. Ni vet, den där skuggade profilen över 28-åringen eller 45-åringen. En profilbild, men helt suddad från anletsdrag. Bara en svart massa kvar. På kvällstidningsspråk kallas de för siluetter. Vår reporter Erik Petersson har haft en fundering kring de här siluetterna som han aldrig riktigt kunnat släppa. Vi börjar hos Expressens krimchef Mattias Lundell.
Siluetterna som man ser i kvällstidningarna, är det personen det handlar om som är siluetten eller är den påhittad?
Det är en påhittad. Det är alltså en generisk bild för att illustrera det finns en människa som vi skriver om här.
Helt utan undantag?
Så vitt jag kan minnas så har vi aldrig haft någonting annat.
Det är lätt att fastna lite vid de här siluetterna. Att röja sig kvar och försöka urskilja anletsdrag. Söka efter lite mer information. Ser det ut som någon man känner eller någon man känner igen? Mattias Lundell på Expressen säger att de här siluetterna ofta används när redaktionen har väldigt lite info om personen det handlar om.
Vi vet att det finns en person, det är en man eller en kvinna. Men sen har vi inte gått djupare och ofta är det ju så att vi kanske inte i det läget inte ens har en bild. Det händer rätt. Ofta nu att vi inte ens vet vem personen är. Då kan siluetten vara jättebra för att man direkt ska fatta att det finns en riktig människa. Den är gripen. Men vi säger också, tycker vi, med siluetten att det inte nödvändigtvis så att vi vet mer om personen än vad vi skriver här.
Om man ger så lite info, vad är poängen överhuvudtaget med att ha den?
Man är ju i ett bildläge där det här kommer bli ganska tråkigt bildmässigt hur vi än gör. Då kan det ändå kännas liksom lite mer spännande, intressant. Ah, det handlar inte bara om den här byggnaden idag, utan det finns en verklig människa här som är gripen eller vad det nu är, gäller.
Men frågan om det alltid är så här, att siluetterna alltid är av en annan person än det handlar om. I den här genren finns det, ska vi kalla det en klassiker. Det är en publicering från 2017 på den numera pausade sajten Nyheter idag. Det här var under MeToo och publiceringen handlar om en medieprofil som fått sluta efter anklagelser om våldtäkt och sexuella trakasserier. Profilen namnges inte och artikeln är bildsatt med en skuggad siluett. Men för alla som visste vem det var blev det snabbt uppenbart att siluetten var väldigt lik personen som det handlade om.
Hallå, ja.
Ja, men tjena. Hör du mig okej?
Okay? Jajamän.
Ja, men strålande.
Jag heter Jean Frick och grundare av Nyheter idag. I stora drag minns jag publiceringen. Jag kommer inte ihåg exakt detaljer nu. Det var ju 7 år sedan. Men jag vet vilken publicering du syftar på. Ja.
Är det han på bilden?
Nej.
Vad är det för bild?
Det är en siluett. Vi hade ett antal siluetter, 3-4 stycken eller något sånt, som vi använde när man lite snabbt och smidigt behöver en siluett för att det är någon brottsmisstänkt, men man vill inte visa ansikte. Och nu föreföll det sig så, för jag förstår varför du ställer frågan, och det är för att siluetten är ganska lik. Och jag minns till och med när vi använde siluetten att vi tyckte det var lite roligt. För ja, alla inom mediesvängen eller så där visste ju vem det var. Det var ingen sån här jättestor hemlighet och det gick att läsa på Flashback. Och det var ju till och med så att Expressen skrev ut hans namn i en artikel med ju. Vi har ju haft lite med varandra att göra. Så. Och jag skulle säga att han tål lite. Han är inte gjord på slim på något sätt. Så det var väl, vi tyckte den var lite rolig.
Tillbaka till Mattias Lundell på Expressen. Han blir lite förvånad över att överhuvudtaget få frågan.
Att jag är förvånad att det fanns den här liksom kontraktet som jag trodde liksom var signat med läsarna och att det inte riktigt stämde. Det vill säga att man får den här grundfrågan. Är det samma person? Har det ritat av människan? Då blir jag liksom lite så här, oj, det där hade jag inte tänkt på att någon kunde tänka. Det var ju inte bra. För att det är ju så att genren i sig faktiskt då lutar över åt att lite luras.
Mattias Lundell säger att över de senaste 20 åren skett en utveckling av hur de här siluetterna används och framförallt hur de ser ut.
Plötsligt så börjar man få för ett antal år sedan en massa människor som började diskutera att men det där är ju en karikatyr, en person som ser typiskt svensk ut. Men det här var ju en person med invandrarbakgrund som hade gjort det här. Och då är det ju lite sådär att först suckade man. Men sen i förlängningen av det så måste man börja ställa sig lite mer kritiska frågor. Vänta nu, finns det en aspekt av lur här? Och varför finns den här misstanken att vi inte berättar sanningen? Och då har vi nog gått igenom ett antal år skulle jag säga den senaste 10-årsperioden där man blivit mer och mer liksom övertydlig om här håller vi inte på att luras.
Publiken var kanske inte riktigt så med på det där kontraktet som tidningarna först tänkte.
Medans man för 20 år sedan liksom, kanske såg ju mer av de här karikatyrerna. Det kunde vara lite roligt. Man ville liksom att det skulle vara lite härligt när man satt och läste tidningen. Och då var det roligare att man såg någon kille som såg lite lustig ut. Men i insikten om att det här kan ju bli fel för den som tar emot det. Då har vi liksom över tid hamnat i att de har bara blivit mer och mer generiska.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.